Ja, jag har tänkt att tala om en sak som jag har tänkt på ganska länge. Det här med motivation. Det här med vad vi lever för, vad vi brinner för. Det är ju så här att har man ett bra liv så innehåller det nästan, ja, egentligen alltid någonting som man brinner för. Det finns någonting som man tycker är bra, som man lyfter upp över annat kanske, och som man verkligen vill ägna sig åt. Har man absolut ingenting sånt i sitt liv så har man inte ett bra liv. Och vi kan ibland gå igenom perioder när vi tycker att egentligen har jag ju ingenting som jag håller på med, någonting som driver mig. Varför är jag så här? Varför finns jag här? Men så andra gånger så har vi den här glädjen när vi får göra någonting som vi brinner för. Och jag tror att vi människor, vi är skapta för att brinna för någonting, för att vilja någonting. Och nu är det ju så, va, att våra liv kan vi brinna för bra saker och vi kan brinna för dåliga saker. Vi kan brinna för sånt som är till nytta för andra, som är till nytta och glädje för oss själva. Men vi har också sett exempel på att människor kan brinna för av hat eller av något annat som bryter ner. Och jag tror att vi behöver fundera lite på något sätt hur vi använder det här i våra liv. Vad det är vi brinner för och hur. Och Bibeln har ju väldigt bra saker att komma med. Om vi ska brinna på ett förståndigt och vist sätt så visar Bibeln också vad vi ska börja med, vad som är det viktiga. Det står i Ordspråksboken 9 och vers 10 att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Bibeln talar om att om vi vill leva vist, om vi vill satsa rätt, så behöver vi börja på något sätt med Herren och hans, lära känna honom, söka honom. Och därför så finns den här viktiga frågan. Vad sätter du först i livet? Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd, säger Bibeln. Och det är från Gamla testamentet, men det är någonting som är lika sant i Nya testamentet och i våra liv. Alla kulturer har ju haft sina gudar och man vill på något sätt tillbe någonting. Det har vi sett genom historien. Och har man inte några gudar, så då hyllar man istället kanske idrottare, vetenskapsmän eller filmstjärnor eller artister. Men vi har ett enormt behov av att sätta någonting högre än oss själva. Och jag tror att vi är skapta så därför att vi är skapta till gemenskap med Gud. Och det här innebär också att i vår kultur som vi brukar kalla för postkristen, alltså efter kristendomen på många sätt, så är vi väldigt fattiga på den här punkten. Tänk efter, ingenting är heligt. Och vad ska man brinna för när allting är relativt och beroende av vems synvinkel man ser det ifrån? Blir det inte då så att man brinner en för det ena och en för det andra? Och liksom, det blir tomt. Väldigt tomt. Om man inte har Gud där på den platsen som det är tänkt, som vi är skapta för. Därför finns det människor som brinner för allt möjligt och kastas hit och dit. Och så brinner man för sånt som skadar dem själva och andra. Men Bibeln säger att Gud har en plats, bör ha en plats i våra hjärtan som han inte vill dela med någon annan. Därför finns det i femte Moseboken 6 och vers 4-5 så står det. Det är Mose som säger det här till Israel innan de skulle gå in i landet. De hade fått lagen, de hade gått genom öknen och så påminner han dem om vad som var viktigt. Då säger han, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Det var så han började när han skulle förklara lagen. Det var här den viktiga punkten fanns. Och Jesus, han tar upp det här också i Nya testamentet. I Markus 12 och 28. Och framåt så står det att ja, de hade haft en diskussion med de skriftlärda där. Och så säger en av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade, vilket är det största av alla buden? Jesus svarade, det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Jag tycker det är väldigt intressant när Jesus säger så här. För att när han blir tillfrågad vad som är det största, så säger han ju att älska Gud av hela sitt hjärta och all sin kraft är det största. Men det andra som kommer är så viktigt att han måste på något vis ta med det, fast han blev tillfrågad om det var ett. Om ett bud så säger han två. Älska din nästa som dig själv. Och det är jag väldigt glad för. Därför att jag tror att det är många människor som tror att om man älskar Gud av hela sitt hjärta, så ska man på något vis flyta iväg och börja bli någon slags, det blir någon slags egotripp. Jag och Gud och jag och Gud. Men så glömmer man människorna runt om. Men Jesus han var väldigt noga med att det finns ett annat bud som man måste nämna i sammanhanget. Älska din nästa som dig själv. Det här är Jesu egna ord. Och jag tror att vad vi ser här är just det här att när vi ägnar vår passion först åt Gud, så börjar andra saker falla på plats i våra liv. Alltså, det är inte så att vi inte kan brinna för andra saker. Men de underordnas det att vi brinner för Gud. Det som Gud vill med mitt liv, det är det viktiga. Och då måste jag varje gång jag börjar brinna för någonting, måste jag fråga. Brinner jag nu för någonting som är förenligt med det att jag brinner för Gud? Och jag har haft förmånen att växa upp tillsammans med människor som har brunnit för Gud. Men också brunnit väldigt mycket för sin nästa. Eftersom jag har växt upp i missionssammanhang. Och jag tycker så om att prata med människor som brinner för det de gör. Och särskilt om de gör någonting som är förenligt med det Gud vill. Förlåt John, jag ska nämna dig här. John var hemma hos oss häromdagen och så satt vi och pratade. Och så frågade jag, vad är det du håller på med i Ryssland? Och hans hela uttryckssätt förändrades. Han började berätta så här liksom. Vi gör det. Det var fantastiskt. Och dessutom så blev jag så glad. För jag kände. Vi har samma huvudmål. Jag har aldrig varit i Ryssland. Men John har varit där. Och han kan liksom glädja sig åt vad Gud gör i Ryssland. Och jag kan glädja mig med honom. Älska Gud av hela ditt hjärta. Men glöm inte din nästa. Och när man brinner för Gud så får man får vara med och förmedla hans kärlek till människor. För kärleken kommer ytterst ifrån Gud. Gud är ju kärlek, står det. Ett annat bibelord ska vi läsa från Romarbrevet 6 och 1. Alltså synd, det är ju det som misshagar Gud i våra liv och det som skiljer oss från honom. Och Jesus har utplånat synden för den som vill sätta sin tro till honom och vända sig till honom. Och i Romarbrevet står det då: vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Vi har ett nytt liv. Vi lever för någonting nytt. Och när vi låter döpa oss så bekräftar vi inför Gud, inför andevärlden och inför varandra att vi har dött bort från vårt gamla liv och vill leva för Gud. Vi brinner inte för det som vi brann för förut. Och Paulus fortsätter lite längre fram i samma kapitel. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det är en väldigt stor skillnad när vi kommer till Jesus. Liksom just på det här området när det gäller vad vi brinner för, vår motivation. Förr så levde vi för oss själva, för att tillfredsställa oss själva, för att glädja oss själva på olika sätt. Men när vi kommer till Gud, när vi blir frälsta, tar emot frälsningen, så får vi ett nytt liv som innebär att vi är döda från synden och vi lever för Gud. Det är Gud som blir den första i våra liv. Och det finns människor kanske som tycker och tror att vara kristen, att det är någonting tråkigt och någonting som man gör lite håglöst och av tvång. Man har inte lust egentligen, men man måste göra det för att komma till himlen. Eller hur? En del tror att det är på det sättet. Men Bibeln säger att så är det nog inte. Jesus, han kom inte för att göra människor passiva och oengagerade. Tvärtom, han säger i Lukas 12 och 49. Han säger: jag kommer för att tända en eld på jorden. Och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. Och det här sa han innan han hade gett sitt liv. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Jesus, han kom inte för att få människor att sitta snällt i bänkarna eller för att göra olika snälla saker och, eller att människor skulle bli sådana här som alla gör likadant eller någonting sånt där. Nej, han ville tända en eld. Och jag har tänkt på det. Jag som har växt upp i Afrika och sett stora eldar. Den börjar med att ett strå fattar eld. En stor gräseld börjar med att ett strå fattar eld. Och den där elden flammar upp och sprider sig till de andra stråna. Och sen kan flera, sen kan kvadratkilometer med gräs brinna på några timmar. Men tänk att det börjar med det där lilla strået. Och jag tror att han vill tända de här små stråna som är du och jag. Om han skulle få som han ville så skulle han tända oss. Och när vi brinner så ska jag tala om att de andra stråna runt om oss, de kan inte stå emot utan de fattar också eld. Så är det. Ser du någon som brinner, talar du med någon som brinner så börjar du själv brinna. Jag blev jätteintresserad av Ryssland när jag lyssnade på John. Han brann ju. Och jag hade inte tänkt så mycket på Ryssland innan. Men jag tänkte att, oj, tänk att Gud gör sånt i Ryssland. Och så brann jag på något vis, även om jag ska inte åka dit tror jag. Jag är inte kallad till det, men jag börjar brinna. Och så kan vi få tända vår omgivning. Jesus, han ville att du och jag skulle brinna. Och än idag så kallar han och utrustar helt vanliga människor. Precis som han gjorde med fiskaren Simon Petrus. Simon Petrus som hade så många fel och brister. Och som var så vanlig. Som inte hade gått den teologiska högskolan. Han var bara Simon Petrus. Och innan Petrus fick sitt uppdrag att leda församlingen så frågade ju Jesus honom någonting mycket intressant. Han frågade ju inte, vilken teologi har du? Kommer du ihåg allt jag har lärt dig? Kan du rabbla upp buden? Eller något annat? Nej, han frågade ju honom, älskar du mig? Älskar du mig? Och han frågade tre gånger, älskar du mig? Och jag tror det var viktigare för Jesus att Petrus älskar honom än att han kunde någonting. Och så är det. Den här elden som han tänder. Den är liksom inte här uppe i huvudet. Den är i våra hjärtan. Eld i hjärtat. Nu är det ju så här att min mening är ju inte att stå här och predika och få dig att känna dåligt samvete. Oj, jag brinner inte tillräckligt. Och vad ska jag nu göra? Nej. Men jag vill visa att Bibeln har en väg för också det här. Att hur kan det hända då att jag börjar brinna? Liksom, det är inte så hemskt lätt att säga jag tänker börja brinna för den här saken om jag inte har brunnit tidigare. Va? Det går inte. Men det finns i Bibeln. Dels så vad vi kan göra det är ju att låta hans ande komma in i våra liv. Ta emot honom, frälsningen, och så låta hans ande komma in i våra liv. Det står ju i Filipperbrevet att det är Gud som verkar både vilja och gärning. Alltså han både hjälper oss att vilja det rätta och att göra det rätta. Vad var det som hände på pingstdagen när den heliga ande getts ut över lärjungarna? Jo, det var fega och missmodiga och lite så här svaga människor som satt där och bad. Men de hade ju blivit tillsagda att vänta på någonting. Och så när den heliga ande kom så hände någonting radikalt med dem. Alltså Petrus som bara några dagar innan hade förnekat Jesus flera gånger. Han ställde sig fram inför alla där i Jerusalem och började predika. Och han predikar så att 3000 var det väl. Människor kom till tro den där dagen. Vilken förvandling, vilken förändring. Och jag tror det var det att de såg ju att här hade det hänt någonting otroligt med de här lärjungarna som var så vanliga förut. Den heliga ande kom in i deras liv. Och när vi läser vidare i apostlagärningarna så ser vi människor som brinner för Gud. De brinner. Allt det som Jesus hade kommit med, det spreds väldigt fort, kan man säga, över ett väldigt stort område. De lät inte bli fast de blev förföljda och så där. Och hur är det? Var det inte den elden som Jesus hade kommit för att tända? Det var det som Jesus hade kommit för. Och det är den elden som faktiskt kan brinna i dig och mig. Precis samma. Vi lever precis under de förutsättningarna som de första kristna. För det står ju där, Petrus sa att löftet gäller er och era barn och så många som Herren kallar. Eller de som kommer till tro genom era ord. Och det är ju vi. Vi har ju läst orden i Bibeln och kommit till tro. Så det gäller oss också. De religiösa ledarna på den där tiden, de var ju rädda för det här. Där i Jerusalem så tyckte de att det här var ju alldeles uppåt väggarna. När man började predika om Jesus. Mitt i allt. Och de försökte tysta dem. Vi ska se i Apostlagärningarna 4, vers 18 till och med 20. När Petrus och Johannes var där och predikade. Och så blev de fängslade. Och så står det om att de här skriftlärda och fariserna, och att de kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Har du någon gång känt det här? Jag kan inte tiga med det som jag har sett och hört. Jag kan inte låsa in det i mitt hjärta. Jag vill att andra ska få reda på det. Jag brinner. Och sen står det på ett annat ställe i Apostlagärningarna. Paulus och Silas, de anklagades för att ha vänt upp och ner på hela världen. Jag tycker det skulle vara kul om de blev... Vet ni, sa det om Betania folket. Det är de där som vänder upp och ner på hela Sibbo och Vanda och Helsingfors och Finland och ända bort till Nya Zeeland. Så skulle jag vilja att det skulle vara. Att när vi kommer så vet, oj, det är de där som vänder upp och ner på allting. Visst, vi skulle bli förföljda, det är jag säker på. Vi skulle inte ha det lätt, men ändå. Det är ju den elden som borde brinna i våra hjärtan. Och det jag hoppas att den brinner i ditt hjärta någonstans. Så att vi vänder upp och ner på hela världen. Paulus har en annan bild av det här. I första Korinthierbrevet 9:24 så säger han så här. Han var väldigt sportintresserad, tror jag. Han använder alltid sånt där om att boxas eller någonting eller springa. Han säger så här: vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Fantastisk jämförelse. Jag tror att vi alla har sett sådana idrottsprogram när de följer en idrottsman eller kvinna som har lyckats bra. Och så när man får reda på hur många timmar tränar du per dag. Man blir ju trött bara av att lyssna när de berättar hur många timmar per dag de tränar. Och hur de väljer vad de äter. Och hur de planerar hela sitt liv utgående för att slå ett rekord. Helst i OS. Då och då. om några år, då ska jag vara på topp. Just den dagen ska jag göra det som jag aldrig har lyckats med tidigare. Och allt de gör fokuserar på det där tillfället när de ska slå rekordet. Min bön är att vår hängivenhet till Gud och hans verk skulle vara någonstans i närheten åtminstone av det där. Att vi ordnar vårt liv efter det som Gud vill att ska hända i våra liv. Att vi brinner för det. Och vi kan få göra väldigt många andra saker i livet som har sitt ursprung i det att vi brinner för Gud. Vi brinner för hans rike. Och vi kan brinna för de här sakerna vi gör i hans rike. Men det största är hela tiden, vi brinner för honom. Och en idrottsman får ju försaka en massa saker. Och så är det kanske ibland också att man får, det finns saker i ens liv som man måste lägga bort för att kunna nå det här målet som man har fått av Gud. Men Jesus han tröstar oss på den här punkten. Han säger i Matteus 16 och 25, den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det är väldigt starka ord på det sättet att Jesus han pratade ju inte bara om att mista någonting. Det var faktiskt så att många av dem som följde Jesus fick mista sina liv rent bokstavligt. Vi vet att bara några år senare så var det stora förföljelser och många kristna fick sätta livet till. Och det är inte okänt idag heller, utan runt om i vår värld så är det många människor som får ge livet rent bokstavligt för sin tro. Men vad det nu är som vi får mista för att vi brinner för Gud, så är det liksom värt det. Visst, mister du ditt eget välplanerade liv och din karriär eller vad du nu har satsat på för att du vill satsa på det som Gud säger, så kommer du i slutändan att vinna livet, det eviga livet. Men också, tror jag, ett meningsfullt liv här på jorden. Det talar Jesus om ganska tydligt. Den som har övergett far eller mor eller som har övergett hus eller någonting ska få dubbelt igen eller hundrafalt till och med redan här på jorden och sen det eviga livet. Och vägen till ett gott liv är alltså att vara beredd att försaka vissa saker därför att man har sin blick fästad på Gud, på Jesus, det som han vill göra i ens liv. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så får du det andra också, säger Jesus. Vi får ha ett liv med passion. Vi behöver inte vara rädda för att ge oss hän. Bara vi ger oss hän åt Gud. För att det livet är i slutändan det bästa för oss. Jag skulle vilja inspirera dig som är här och som hör det här. Att sträva, söka att få den där glöden. Där du brinner för Gud och hans rike. Öppna upp dig för den heliga ande. Säg, kom in i mitt liv. Paulus han råder de kristna, var det nu var, att blåsa liv i nådegåvorna. Blåsa liv i nådegåvorna. Eller förresten var det väl till Timoteus han sa, blås liv i den nådegåva som du fick genom handpåläggning. Och jag tror att det finns människor som har någon gång fått del av, liksom fått fungera med en nådegåva i sina liv. Kanske vishetens gåva, kanske kunskapens, någonting som har haft med din tjänst att göra. Men på något vis så kan det bli lite svagare med tiden. Man försummar någonting. Min bön med det här mötet är att vi skulle kunna få blåsa liv i det som Gud har lagt ner i våra liv. Blåsa liv i glöden. Och det sker ju inte genom sådana här koncentrationsövningar eller någon slags trälarbete när vi ska visa att vi nog är värdiga och sådär. Nej, vad vi behöver är att ge den helige ande tid att närvara i våra liv. Tid. Alltså jag tror att vi behöver faktiskt, i våra dagar så är det här mycket svårare kanske än det har varit, för att så fort vi sätter oss ner så, jag vet när jag sätter mig i soffan så vill jag ta upp min telefon och kolla Facebook. Va? Eller när jag kommer in så är det någon som ringer. Eller så ligger det en tidning på bordet och jag vill läsa om de senaste skandalerna. Eller någonting. Alltså det är jättesvårt att koncentrera sig på de där minuterna som jag skulle behöva inför Gud. Och här måste vi ju vara uppfinningsrika. För vi lever i väldigt olika situationer. Det är inte så lätt alla gånger att få tid med den heliga ande. Att ägna sig åt bön. Att ägna sig åt tacksamhet. Lovprisning. Det är väldigt bra att vi kommer hit på söndagen och sjunger lovsånger. För att det har med den här elden att göra. Men också där hemma så behöver vi, tror jag, ägna mera tid än vi gör åt det här. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag ber bara att Gud ska ge dig en, liksom idéer om hur du kan pussla in det här i ditt liv. För att det betyder så otroligt mycket. Att leva i en passion som bär frukt för andra och för Guds rike. Och för mitt eget liv också. Så det som jag har försökt säga är att frukta Herren, det är början till vishet. Och när du älskar Gud av allt ditt hjärta, så faller allt det andra på sin plats. Allt det andra du brinner för får sin rätta plats. Och i dopet så bekräftar du att du är död för synden och lever för Gud. Död för synden och lever för Gud. Jag tycker om de här orden. Jag brukar ofta försöka få med dem i min predikan för att det påminner mig på något vis om min ställning när jag har tagit emot Kristus. Jesus kom inte för att göra oss passiva och oengagerade. Han kom för att tända en eld. En eld. Förhåll dig till ditt andliga liv som elitidrottaren gör till sin sport. Han ger allt. Ge allt. Andens närvaro i våra liv ger oss elden som blir till nytta. Inte den som skadar oss, inte den som skadar andra. Därför låt oss ha den här gemenskapen med anden. Söka den heliga ande i våra liv. Be om det. Och det kan vi få göra säkert redan här idag. Till sist så låter jag det här ordet vara framme här. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Det sa Paulus i Romarbrevet 12 och 11. Brinnande i anden, tjäna Herren. Tack ska ni ha.